Temat för predikan idag är att aldrig kompromissa med korsets budskap. Och vi ska titta lite grann på aposteln Paulus och hans brev till Korintierförsamlingen. Och jag vill läsa från första Korintierbrevet kapitel 2, vers 1-5. Och där står det så här. Första Korintierbrevet 2, 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan idag. Vi ber dig om det. Tack att du vill tala genom ditt ord. Vi ber dig om det i Jesu namn. Amen. Ja, det är Paulus som skriver där och säger om sig själv att det var inte vältalighet som det var det viktiga hos honom. Eller att överbevisa på ett mänskligt sätt. Utan han kom till Korint och predikade med ande och kraft. Alltså ett totalt beroende av den helige ande i sitt liv. Han hade två valmöjligheter, Paulus, överallt där han reste. Han var ju apostel och missionär och han grundade församlingar på många platser i romarriket. I den romersk-grekiska världen. Och han hade två möjligheter när han kom till en plats. Så var det med Korint, men det var så också med andra platser. Det var att, för det första, det var att koncentrera budskapet på Jesus Kristus och betona hans död och hans uppståndelse. Och det var ju det valet han gjorde alltid. Det står så här i Galaterbrevet 6:14. Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Det var hans motto. Och det var den valmöjligheten han hade och det gjorde han också. Han valde att predika korsets budskap när han kom till en plats. Men sen hade han en annan valmöjlighet naturligtvis och då skulle han blivit mycket mer populär och omtyckt. Och säkert skulle han inte få uppleva samma typ av förföljelse heller. Och det var Kristus utan kors och en världslig vishet. Han kanske skulle ha kommit ganska långt med det, för Paulus var ju intellektuell, en verklig gigant faktiskt. Och han hade mycket kunskap och han kunde ju talat om Jesus Kristus som en av alla de andra gudarna som fanns här. Men det står så här i första Korintierbrevet 1, 22-25. Och det sammanfattar hur människorna resonerade och tänkte. Han talar både om sitt eget folk judarna men också om grekerna och hedna folken här i romarriket. Första Korintierbrevet 1:22-25. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Mm. Det var en stötesten, budskapet om Jesus Kristus som världens frälsare, som korsfäst. Men också uppstånden från de döda. Det var en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Korint, det vi ska tala om idag mest då. Korint, och det var ju en församling som var grundad där också i den här staden. Korint var Greklands största stad vid den här tiden i historien, och man beräknar med att det bodde ungefär 200 000 människor. Jag läste en uppgift om 250 000 också, men det låg där någonstans. Så det var en ganska stor stad. Det fanns ett talesätt, och det var på grekiska ett verb, korintesestai. Märkligt ord, men det betydde att leva på korintiskt vis. Att man levde korintiskt. Vad innebar det? Jo, det var att leva i utsvävningar och otukt. Det var livsstilen som kännetecknade Korint, den här staden. Korint, det var gamla världens största idrottscentrum också. Så det hände väldigt mycket där, just när det gäller på idrottsvärlden. Paulus stannade i Korint i lite mer än 1,5 år när han besökte staden här. Men det fanns ett motstånd mot evangelium. Det förstår man själv om man tänker då vad det innebär att leva på ett korintiskt vis eller korintiskt sätt, att det fanns ett motstånd. Och jag tänkte vi ska titta helt kort på 5 olika typer av motstånd. Det fanns säkert mer också, men vi ska landa i 5 olika motstånd. Och vi kommer också se här att det är snarlikt det vi möter idag i dagens moderna samhälle på 2000-talet. Dagens Sverige. Det är samma typ av motstånd faktiskt. I lite olika former kanske. Men det påminner väldigt mycket om varann. För det första så var det ett intellektuellt motstånd mot evangeliets budskap. Och Bibeln talar ju om evangeliets dårskap. Paulus hade tidigare mött det här i Aten också. Att man hade tyckt att han var en dåre och en galning när han predikade om Jesus. Och säkert det här med uppståndelsen var ju väldigt löjeväckande. Det kan man läsa om i Apostlagärningarna 17. Då han hade diskussioner med filosoferna i Aten. Det var ju väldigt lärda människor och De upphöjde väldigt mycket intellektet. Det var epikureer och stoiker, står det talas om. 2 olika grupper här, filosofer som man diskuterade med. Och man kan också läsa i Apostlagärningarna kapitel 17 om reaktionerna där. Och det här hände i Aten. Och det var ungefär 8 mil mellan Aten och Korint. Det var inte så långt. 8 mil ungefär var avståndet. Och Korint var väldigt smittad av Atenandan. Den anda som fanns i Aten, den fanns också i Korint. Och det berättas om i Aten, och det hade ju smittat av sig också i Korint. Men just Aten, att det fanns mer gudabilder i Aten än det fanns människor. Så det var ju väldigt mycket avguderi, så att säga. Man tillbad en massa olika gudar. Paulus visste om allt det här. Han visste om det innan han kom till de här platserna, och han mötte det väldigt tydligt när han var där. Valet stod mellan trohet mot evangeliets budskap eller popularitet. Och vi har samma val att göra idag. Och det här är inte alltid så lätt, för vi påverkas väldigt, väldigt mycket av tidsandan. Många gånger utan att riktigt veta om det. Första Korintierbrevet, 2 kapitlet och 14 versen, så står det så här: den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Har man inte Guds ande är det väldigt svårt att förstå och ta emot evangeliets budskap. Och det här med tron, det är en gåva från Gud. För att kunna tro så måste vi öppna våra hjärtan och så ta emot det som en gåva av nåd från Gud. Tron är ingen prestation, det är viktigt att komma ihåg det, utan det är en gåva som Gud ger. Och är man stängd för det andliga, då är det väldigt svårt att förstå och se vad Gud gör och vad Gud vill säga. Och det blir en dårskap för människan. Det här med anpassning, det var ingenting som Paulus gjorde han alltså att kompromissa med budskapet. Han anpassade, det gjorde han till det kulturella, absolut, och det ska vi göra. Men inte kompromissa med kärnbudskapet, det är en helt annan sak. Evangeliet kan behöva kläs i olika förpackningar på grund av och beroende på vilka kulturer man predikar och delar evangeliet. Så är det absolut. Och det vet ju människor som har jobbat med mission i andra kulturer. Helt annorlunda kulturer. Att man måste anpassa det i sin förpackning, i sin förklädnad. Men själva budskapet kan man aldrig kompromissa med. Det går aldrig att förändra. Att Jesus Kristus är världens frälsare. Den enda frälsaren. Att han har dött på korset för dina och mina synder. Men han har också uppstått från det döda. Det centrala budskapet. Bibelns centrala budskap. Det finns någonting man brukar tala om modern teologi idag. Och det är en teologi som är väldigt anpassad. Men inte bara till formen, utan den också, har också kompromissat och urvattnat budskapet. Och det gjorde aldrig Paulus. Han urvattnade aldrig budskapet. Korset i Bibeln, när vi läser, det är Guds suveräna vishet. Kristendomen är ju väldigt logisk egentligen, men Bibeln säger ju att den oandlige förstår inte det, kan inte se storheten i evangeliets budskap. Det blir en dårskap. Men egentligen om man granskar kristendomen och sätter sig in i vad lär egentligen Bibeln? Vad handlar allt om? Då blir det väldigt logiskt och sunt och en oerhörd vishet. Men man behöver få sin ande upplyst och att man kan se det. Och det är en gåva från Gud. Tron är en gåva från Gud. Den kan vi få ta emot när vi öppnar våra hjärtan och säger ja till Jesus. Då kan vi se skönheten i evangeliet och förstår vi Guds vishet och Guds storhet i evangeliets budskap. Det fanns ett intellektuellt motstånd och man uppfattade evangeliet som en dårskap. Det andra, det var det religiösa motståndet. Evangeliets anspråk på att vara unikt. I Korint fanns det åtminstone ett par dussin tempel invigda åt olika gudomligheter. Till exempel fanns det ett Afroditetempel, det fanns ett Apollotempel, för att ta ett par exempel. Det var ett mångreligiöst budskap och det var väldigt tolerant. Det var väldigt fint att man kunde tro lite som man ville och tro på olika gudar och man kunde välja och vraka lite grann. Känner vi igen det där lite grann i vårat moderna samhälle också? Om budskapet varit, och Paulus budskap hade varit, att Jesus endast är en bland alla andra gudar. Man får tro lite som man vill. Jesus är bra, men det finns andra gudar och andra andliga storheter också. Så skulle antagligen korintierna nöjt sig med det. Man skulle acceptera Paulus budskap. Han kanske skulle bli väldigt populär också. Men observera, Paulus han visade respekt för andra synsätt, absolut, det gjorde han. Han respekterade andra människors tro och det vi kallade att göra. Utan att för den skulle kompromissa en millimeter med vad som var sant och vad som var riktigt. Man kan faktiskt hitta den balansen och det är det vi är kallade till. Vi är kallade till att aldrig någonsin kompromissa med evangeliets budskap. Det finns bara en som är Gud och det är Jesus Kristus. Alla andra gudar är falska gudar. Men samtidigt måste vi visa respekt för människor. Vi måste kunna prata med människor och respektera andra trosåskådningar. Det är självklart. Utan att för den skull kompromissa med budskapet att Jesus är världens frälsare, att han är unik. Och det är en balansgång många gånger som kan vara svår. Och därför måste vi leva nära Jesus och vara fyllda av hans kärlek. Hans tålamod och hans rättfärdighet för att kunna klara av det. Apostlagärningarna 17 som jag refererade nyss till kan man se det också när Paulus var i Aten. Att han visade respekt för människornas gudsdyrkan. Det är väldigt intressant att läsa Apostlagärningarna 17. Jag kan ge det som ett tips hur Paulus bemötte människor av andra livsåskådningar av annan tro. Det är väldigt, väldigt intressant att se där. Men han kompromissade inte med budskapet, men han visade respekt. Det finns varningar i Korintierbrevet. Eller Korintierbreven, för det är ju två Korintierbrev. Och jag ska inte läsa innan till, men jag kan bara nämna att i första Korintierbrevet 8:e kapitlet. Första Korintierbrevet 10:e kapitlet. Och andra Korintierbrevet 11:e kapitel, om man vill läsa. Så står det bland annat om att Satan är som en ljusets ängel. Och det står också om en annan Jesus. Alltså det fanns falska läror som var snarlikade äkta. Och det varnar Paulus för. Det fanns läror som smögs in i församlingen som ville förvilla människor. Och att, som var väldigt lika budskapet om Jesus. Och att Satan just förvandlar sig som en ljusets ängel. Vi tänker ju ofta djävulen som en person med bockfot och horn och svans och sånt där. Nej, så beskriver inte Bibeln honom. Utan Bibeln beskriver honom som en ljus varelse. Fast han är genomrutten och genomfalsk. Och han är lögnens fader. Men han, till det yttre verkar han väldigt ljus. Och han vill vara så lika Jesus som möjligt. Men han är full av osanning och lögn. Därför är det inte alltid enkelt att avslöja vad som är sant och vad som är falskt. Och här är vi kallade att vara observanta. Det är därför Paulus varnar för detta. Det fanns ett religiöst motstånd. Och det verkar ju väldigt fint att vara tolerant och acceptera andra också som jämlika med Jesus. Men det gjorde inte Paulus. Han predikade korset som någonting unikt. Och som inte gick att kompromissa med. För det tredje, människornas stolthet. Det var också ett motstånd. Människan är stolt i sig själv. Bibeln talar ju väldigt mycket om ödmjukhet. Att ödmjuka sig inför Gud och öppna sitt hjärta och ta emot evangeliets budskap. Kristendomens budskap är att böja sig för korset. Alla andra religioner handlar egentligen om att kunna frälsa sig själv eller bidra till sin egen frälsning. Men inte evangeliets budskap, inte kristendomens budskap. Det handlar om att jag kan inte frälsa mig själv. Jag kan inte egentligen bidra med något. Utan Gud har gjort allt klart när Jesus har dött på korset. Jag kan inte frälsa mig själv. Det är omöjligt med mina gärningar. Men Gud har frälst mig. Gud har öppnat en väg. När han gav sitt liv för mig och öppnade en väg till frälsning. Och jag får ta emot det som en gåva av nåd. En fri gåva av nåd. Det är Bibelns budskap. Men människan är stolt. Så har det varit i alla tider. Och i Korint var det så. Och idag är det så också. Så när Paulus kom och predikade om det här att människan inte kan frälsa sig själv. Att hon är beroende av nåd. Då blev nog reaktionerna ganska starka. Det finns en teolog, eller fanns. Han har varit död några år. John Stott från England. Och han har skrivit väldigt mycket, väldigt intressant att läsa. Han refererar lite grann hur människorna kanske uppfattade Paulus i Korint. Jag ska bara läsa några meningar. Han tänkte sig så här att så här var det när Paulus kom här. Vi kan leva oss in i det lite. Korintierna, de var ett stolt folk. De var stolta över sin stad som hade blivit skönt återuppbyggd av Julius Caesar år 46 före Kristus. Sedan den raserats ett århundrade tidigare under ett uppror. De var stolta för att Augustus, kejsaren, hade upphöjt Korint över Aten genom att göra den till huvudstad i den nya provinsen Akaja. Och de var stolta över sin handel, sin rikedom, sin kultur, sina istmiska spel, det var en slags idrottsutövning, och över sin religiösa iver. Det var de väldigt stolta över. Det var ett väldigt stolt folk. Sen fortsätter han. Och så kommer den här fräcke missionären. Den är viktig Petter. En ful liten flintskallig kar. Julbent och dyster. och synbarligen utan respekt för deras berömda stad. Han hade magat påstå att varken deras vishet eller rikedom eller deras religion kunde frälsa dem. Att det faktiskt inte kunde rädda sig undan Guds dom eller ens bidra till sin egen räddning genom egna gärningar. Att det var därför Jesus hade dött för dem och att utan honom skulle de förgås. Vem trodde han att han var? Vad gav honom rätt att förolämpa dem så? Ja, man kan tänka sig in att kanske det var så. Antagligen var det såna här reaktioner. I första Korintierbrevet, första kapitlet, 25-29 versen. Jag ska bara läsa 29 versen. Men hela sammanhanget där, första Kor 1, 25-29. Så står det om att Gud utvalde det dåraktiga och det svaga. Det som ingenting var i världen utvalde Gud. Och 29 versen i första kapitlet, första Korintierbrevet står det. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Ingen människa kan vara stolt inför Gud. Evangeliet klär av oss totalt. Och det är skillnad mot andra religioner. Då man bygger på saker som man redan har. Men evangeliet klär av oss totalt. Vi måste lämna allt och så böja oss inför korset. Så reaktionerna var starka mot evangeliets budskap. Och egentligen är det ju så att alla människor, om vi ska gå till oss själva också, anser sig bättre moraliskt än man egentligen är. Vi har svårt för att förstå många gånger varför Jesus behövde dö för oss. Ibland kan vi förstå det, ibland blir vi berörda, ibland känslomässigt, ibland är det bara kunskapsmässigt. Det går lite i vågor det där. Men ofta så, om man ska vara riktigt ärlig, så förstår man det inte riktigt. Är jag verkligen så dålig eller är en sån syndare egentligen som Bibeln talar om? Men Bibeln säger att alla människor är i samma båt. Och egentligen är det så att ingen av oss förstår hur allvarligt läget är. Och när vi förstår och inser det mer, då förstår vi också det fantastiska med korsets budskap. Det fantastiska med Guds nåd. Människor tog emot Jesus i Korint, absolut, och det bildades en församling. Så människor accepterade budskapet. Men det var många människor naturligtvis också som inte gjorde det. Men Paulus, han förlitade sig på Guds kraft och inte på mänsklig vishet. Och han kompromissade ingenting med budskapet. Och det var därför det var sån kraft också i evangeliet. Två saker till helt kort. Det var också moraliska hinder för att människorna skulle ta emot budskapet. Moraliska hinder. Budskapet om omvändelse, dom och helighet. Korint var ett blomstrande kommersiellt centrum, berättas det om historiskt. Det var fullt av köpmän, resande och sjömän. Och det var väldigt mycket pengar i omlopp. Så det här med rikedom och materialism var väldigt stort och viktigt. Och omoralen också florerade. Den sexuella omoralen. Afrodite var ju kärlekens gudinna. Hon hade ju ett eget tempel i Korint. Och Korint, som jag sa tidigare, var ett begrepp för otukt. Att leva på korintiskt sätt, och levde man väldigt lössläppt. Och det berättas om tusentals prostituerade som fanns nattetid på Korints gator. Och de utgick från Afrodite-templet. Så reaktionerna måste nog ha blivit våldsamma mot evangeliets hämmande budskap. Det var ju så man uppfattade. Det hämmar ju människan. Man kan inte fortsätta leva sexuell frihet. Utan avhållsamhet, det måste ju ha varit något av de värsta orden man kunde ta i sin mun när man kom till Korint. Men Paulus drog sig inte för det, utan han och hans team, hans medarbetare, predikade evangelium. Men de predikade omvändelse också om att leva ett heligt och rättfärdigt liv. Och man förstår att det var stora problem här även efteråt för människor som tog emot Jesus. För läser du Korintierbrevet, eller Korintierbreven, som sagt det är ju två brev, så ser man att i församlingen var det väldigt, väldigt mycket problem också. Och man måste förstå att det var nykristna människor det handlade om. De hade inte varit med så länge i församlingen. Och det var stora problem, stora moraliska problem. Och man fattar liksom inte, kan de vara kristna och ha de här problemen? Man förstår det inte riktigt. Men om du läser Korintierbrevet så ser man att det är stora problem i församlingen. Därför är Paulus väldigt viktig med en tydlig undervisning också om vad som är rätt. Och vad som är fel. Det var liksom inget luddigt eller flummigt. Och det var väldigt, väldigt klart. Första Korintierbrevet, 6:9-10. Där varnar han för otukt. Och sen talar han också om i 19:e och 20:e versen i 6:e första Korintierbrevet. Att kroppen är den helige andes tempel. Det talar han om. Och det var ju väldigt, väldigt ett revolutionärt budskap i Korint. Vi är kallade att återspegla Guds moral i våra liv. Att vara förebilder och föredömen. Och det är en stor utmaning att leva ett rättfärdigt liv på alla livets områden. Vi är kallade att leva moraliskt. Dock inte vara moralistiska. Det är en annan sak när man sitter på höga hästar och pekpinnar och styr och bedömer människor och så här. Den attityden är vi inte kallade till att ha. Men vi är kallade att leva moraliskt som förebilder i kärlek och tålamod. Det är en väldig skillnad. Är vi fyllda med Guds kärlek, agape-kärleken, då tror jag vi kan vara hur radikala som helst. Jag tror faktiskt det. Är vi inte det, då uppfattas vi som moralistiska och då stöter vi bort människor. Så det gäller att hitta den där balansen också. Men öppnar vi våra hjärtan för Guds kärlek, då kan vi också frimodigt predika ett tydligt evangelium, ett tydligt budskap. Det sista jag vill nämna också, det är politiskt motstånd. Jesu totala herradöme. Och det var väldigt, väldigt känsligt här i Romarriket också. Jesus, han dömdes ju i en romersk domstol för politiskt brott. Han gjorde sig mäktigare än kejsaren, än Caesar. Paulus och Silas, de anklagades också för det här. Och det var starka politiska känslor i Romarriket. Till och med fanatism. Man upphöjde ju kejsarna som rent av gudomliga faktiskt. Men de kristna, de var ju inte upprorsmakare i världslig mening. Men man uppfattades som upprorsmakare därför att man vägrade kompromissa med tron på Jesu absoluta herravälde. Man böjde sig inte inför de regler och lagar som fanns i Romarriket som gjorde, när man behövde kompromissa med tron på Jesus Kristus. Då böjde man sig inte för de lagarna och reglerna. Man förnekade alltså statens absoluta makt. Man menade att det finns en som är högre, en som är större, en som är mäktigare och viktigare än kejsaren. Och det är Jesus Kristus. Det var därför det blev ett antal martyrer också i den första kyrkan. Det står i Apostlagärningarna 4:19-20 så här. Och det är inte inför romerska härskarna utan det är för de judiska religiösa ledarna. Men det var den andan eller den attityden som de första kristna hade. Det står så här, men Petrus och Johannes svarade dem, tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Att lyda Gud före människor, det är det viktiga. Matteus 10:28 säger Jesus så här, var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Vi ska inte frukta människor utan vi ska frukta Gud. Människor kan bara döda kroppen men sen kan de inte göra mer. Vi som kristna ska lyda staten så länge den främjar det som är rätt och riktigt. Självklart är det så. Det talar Bibeln väldigt tydligt om och Paulus undervisar om det. Men vi ska aldrig tillbe den. Och evangeliet är oförenligt med patriotism. Därför är det så viktigt också hur man ställer sig till världsliga ledare. Det har varit mycket såna här diskussioner idag hur kyrkan har tagit parti och så här för olika när det gäller politik, speciellt USA. Det finns ju lite grann i Sverige också, men inte alls lika tydligt här. Och sånt här finns på överallt i världen. Du hittar det i Ryssland och du hittar det i europeiska länder och du hittar det överallt där kyrkan är stark. Och många gånger att man hur man tar ställning då för makten, den politiska makten. Jag läste så underbart ganska nyss här, det var den kände evangelisten Luis Palau. Han är född och uppväxt i Argentina men bodde större delen av sitt liv i USA. Och var gift med en amerikansk fru. Han var väldigt känd som evangelist och predikade i stora delar av världen. Ungefär som Billy Graham, påminner väldigt mycket om honom. Men det berättas om Luis Palau. Att han aldrig tog ställning för någon president eller något politiskt parti. Utan han höll sig helt utanför det. När han bodde under tiden i USA. Då. Och jag kände att det var ett väldigt fint vittnesbörd. Han var fri från sådana politiska bindningar. Han valde att inte ta ställning där utan vara neutral. Staten vill att vi ska passa in i systemet. Det är viktigt att leva rättfärdigt gentemot överheten. Men ibland måste vi gå mot strömmen. Ibland måste vi gå emot överheten om det strider mot vad Guds ord säger. Vi måste lyda Gud mer än människor. Det är det Bibeln talar om. Och det kan också vara svårt i en demokrati. En diktatur ställs det ofta på sin spets. Det vet vi i länder som är diktaturer där många kristna förföljs. Men i en demokrati kan det också vara svårt. Och jag ska avsluta med en berättelse helt kort. Det var en man, jag läste om det här för många år sedan, som heter Christophe Meili. Han bodde i Schweiz. Han var en 30-årig familjefar. Och han var vaktmästare på Union Bank. Och han fick ett uppdrag att förstöra dokument. Strimla dokument som skulle förstöras. Dokument som visade att banken hade, att det fanns judiska tillgångar. Alltså judar som hade satt in pengar på banken i samband med andra världskriget för att pengarna skulle skyddas för att stjälas från nazisterna. Och nu fanns det väldigt mycket tillgångar där i banken, men banken ville inte betala ut det här. Och då menar man att ett sätt var att förstöra de här dokumenten. Men han gömde de här dokumenten som skulle förstöras. Och han blev åtalad och han blev avskedad. Och han fick faktiskt lida en hel del förföljelse. Han till och med emigrerade från Schweiz till USA så småningom. Och man frågade honom, varför gjorde du det här? För det kostar ju på väldigt mycket. Han kunde ha gjort det och så var det ingen stor grej. Men då sa han så här, orsaken, därför att jag är en kristen. Därför att jag är en kristen. Därför gjorde han det här. Så han följde sitt hjärta, han visste vad som var rätt, han visste vad som var fel. Att aldrig kompromissa med korset. Vi möter motstånd. Och motstånden idag är snarlika det som vi hittar i Bibeln. Jag tror du kände igen dig i det här som Paulus mötte i Korint. Vi möter det i vårat samhälle också. Men det gäller att stå fast vid evangeliets budskap. Att aldrig vika ner sig. Att aldrig kompromissa. Men samtidigt också vara fylld av Guds kärlek och Guds tålamod. Amen. Vi ska sjunga alldeles strax. Jag kan förbereda er, men vi ber tillsammans. Jesus, tack för ordet som vi har fått läsa. Tack att du ska hjälpa oss att leva för dig helt och fullt. Du ser att det många gånger väldigt svårt och vi möter mycket motstånd, Herre. Det är mycket som vill dra oss bort från troheten till dig, Herre. Herre, hjälp oss att vara vakna, uppmärksamma och alerta, Herre. Så vi ser vad som rör sig i vårt samhälle, Herre. Vi ber om det, Gud. Du ser att det är många krafter som vill få oss att vackla, Herre. Att få oss att sänka ribban, Herre. Men hjälp oss att aldrig göra det, Gud. Herre, hjälp oss att leva nära dig, fylld av din kärlek, Herre. Hjälp oss att också leva liv, även om vi, när vi lever i sanning och när vi lever i rättfärdighet, men samtidigt att människor upplever att vi älskar dem, Herre, oavsett, Gud. Att vi är fyllda med din kärlek och nåd och barmhärtighet också. Hjälp oss att kunna leva i den balansen, Herre. Men att aldrig kompromissa med sanningen, Herre. Att vi får leva i både sanning och kärlek, Herre, samtidigt. Vi ber om det, Gud. Tack att du möter oss var och en, Herre. Tack att du hjälper oss att vara ljus och salt där du har satt oss. Amen.